Välkomna till kvällens lektion. Vi fortsätter med Romarbrevet. Vi har kommit till kapitel 11. Vi är mitt inne i kapitel 11. Och ska fortsätta där, men för att friska upp minnet så måste vi repetera lite grann. Vi hade ju en stor fråga här från och med kapitel 9, vers 30. Har Gud förkastat sitt folk? Det stora dilemmat var ju, men om Gud har utvalt Israel, varför tog inte Israel emot den messias som han skickade? Är inte det motsägelsefullt? Kan Gud ha misslyckats med sitt projekt Israel? Kan det vara så att nu har Israel inte tagit emot det Gud gjorde? De var hårdnackare och de stötte sig på stötestenen, och nu har Gud förkastat det här folket och utvalt ett annat folk istället. Det är ju många som predikar så. Och Paulus visar gång efter gång att man skulle kunna tänka sig det. Och så citerar han bibelvers som säger det. Men hans slutsats är nej, absolut inte är det så. Och så förklarar han hur det ligger till och hur Gud har en plan med hela det här projektet Israel då för att frälsa världen. Jag har ju jämfört det med Josef som blev såld till Egypten för att frälsa både världen och bröderna då. Och på samma sätt är det med Israel här och med Messias, att det är en plan att han blev förkastad, att han gick ut till hedningarna för att de skulle få uppleva frälsning. Och sen i sin tur, de själva ska kunna uppleva frälsningen då. Vi har ju en fråga som är stående här i kapitel 9, vers 30. Vad ska vi då säga att hedningarna som inte får efter rättfärdighet har vunnit rättfärdighet, nämligen den rättfärdighet som kommer av tro? Under det att Israel som får efter en rättfärdighetslag inte har kommit till någon sådan lag. Det är alltså en fråga han ställer här. Vad ska vi nu säga? Och så för han fram vissa argument för att man skulle kunna tänka sig att Israel inte har kommit fram. De har inte kommit fram till lagens mål som är Messias. Och i det här så har han då vissa parenteser. Han säger att han ber för dem att de ska bli frälsta. Och visar då att det finns en uppdelning i Israel, och det ser vi i kapitel 1 här, att vad säger jag här nu, kapitel 11 vers 1 ska det vara, att Elia hade ju en liknande upplevelse, att det var ju så många Israel som förkastade Hashem, som inte trodde på honom, och då var det ju ett svar då från himlen att det finns 7000 den här kvarlevan, det finns en troende grupp som håller upp hela Israel. Och profeten blev tillrättavisad. Så Gud har inte förkastat sitt folk. Det finns alltid en grupp som har varit trogna. Och på grund av den här lilla gruppen då. Eller stora i vissa tider. Så hålls hela folket uppe. Men då ser vi att det finns alltså två delar av folket. En trogen del och en otrogen del. Och då menar Paulus då, de här som har fallit av, de här otrogna då, har de fallit för att gå förlorade? Och det är liksom den stora frågan. Har de fallit för att gå förlorade, de här som har fallit av? Var det Guds vilja att de skulle falla bort så att de gick förlorade? Då kommer samma fråga här i Romarbrevet 11:1. Då frågar jag nu, har då Gud förskjutit sitt folk bort det? Och så tar han sig själv som exempel här. Alltså hela folket är inte förkastat, men de här då, vers 7. Hur är det då? Här kommer samma fråga igen. Det är inte man kan säga att han ställer samma fråga hela tiden. Och så belyser han det på olika sätt här då. Hur är det då? Vad Israel står efter, det har de inte fått. Är det så? Att bara de utvalda har fått det, medan de andra har blivit förstockade. Och så tar han ett bibelcitat på det. Är det så? Och så kommer vers 11 igen här. Så frågar jag nu, var det för att de skulle komma på fall som de stapplade, den här delen som otrogna herren? Var det för att de skulle gå och förlora, evigt förlorade som de stapplade? Bort det, säger han. Det var inte det som var syftet. Vad var det för syfte då? Det var inte så att herren förstockade dem. Det står ingenstans här i Romarbrevet att det var Gud som förstockade dem, som till exempel han gjorde med farao. Från början var det farao som förhärdade sitt hjärta. Och sen styrkte herren hans hjärtas förhärdelse. Men i det här fallet så står det inte att det var Gud som förhärdade Israel. Den här delen av Israel som inte var trogna honom då. Och då så Paulus säger till mig att det här är någonting som Gud använder sig av. Var det för att de skulle komma på fall som de stapplade? Bort det, men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att de själva ska bli uppväckta till avund. Och då tar han upp hela det här syftet. Vi har pratat om här tidigare, men vi måste repetera för det här. Det är liksom hela poängen i undervisningen här. Och det är ju precis samma sak som hände med Josef. Genom att de sålde honom, förkastade honom till, och sålde honom till egyptierna, så kom frälsningen till Egypten. Genom Josef så kom räddningen för hela den världen då. Genom den här hungersnöden som kom, så hade Josef en lösning då, att folk fick bröd så de räddades från döden. Så genom att de förkastade Josef så kom frälsningen till Egypten och hela den världen som då stod under Egyptens inflytande. Och till slut så kom det tillbaka till Israel. Och precis samma sak händer igen. Och det är hela Israels kallelse är att vara en välsignelse för hedningarna. Och den del av judarna som tog emot erbjudandet om Messias har blivit till välsignelse för världen. Och de som inte har gjort det har också blivit en välsignelse för världen. Nu kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig att det inte går att både Israel och hedningarna ska få del av det här frälsningsbudskapet då? För Paulus han tar ju det för givet att eftersom nu deras fall, om man ska kalla det, blev rikedom för världen. Genom att de var otrogna så har frälsningen kommit till hedningarna. Varför kan det inte vara samma erbjudande både till judar och hedningar? Och den frågan har jag inget svar på. Jag funderar på det, men av någon anledning så har Paulus det som ett axiom, som en förutsättning. Att på något sätt, om judarna hade tagit emot Messias Yeshua som sin Messias då han kom, då hade förlossningen redan kommit, så att säga. Då hade uppståndelsen redan kommit. Och på något sätt så verkade det som att hedningarna hade inte fått möjlighet då att få tag på frälsningen. Då hade hedningarna gått totalt förlorade. Men då genom att majoriteten av judarna inte tog emot Yeshua som sin Messias, så erbjöds det här frälsningsbudskapet till hedningarna. Och han säger ju det i apostlagärningarna. Ni har först i första hand fått del av det här. Men eftersom ni inte anser er värdiga att få del av det eviga livet, så går jag till hedningarna. Så på något sätt så finns det någon antingen eller tanke här då. Att om judarna tar det, då får inte hedningarna. Om nu hedningarna, eller om nu judarna förkastar det, då går det till hedningarna. Båda kan tydligen inte äta av samma tallrik. Jag förstår inte riktigt varför. Men så är det. Och Paulus utgår från det. Och jag har inget svar, som jag sa innan. Ni kanske har mer ljus om det här. Någon av er som är med och lyssnar här. Får ni gärna ta fram ett starkt argument för det här. Så får vi del av det. Det som Paulus säger nu då är att genom att den här delen av Israel har varit otrogna, så har frälsningen kommit till hedningarna, och det kommer i sin tur att leda till att den här delen av Israel som har varit otrogna och förkastat erbjudandet om frälsningen i Yeshua kommer att väckas till avund och på så sätt vill jag ha det här. Och har nu deras fall, den här delen av Israel som inte trodde, varit till rikedom för världen, och har deras fåtalighet, då tänker han ju då på den lilla gruppen utav de trogna kvarlevan, som är alltså Israels fåtalighet. Det har blivit till rikedom för hedningarna. Hur mycket mer ska inte deras fulltalighet så bliva? Så han talar alltså att det kommer en tid då fullheten, alltså Israel som folk kommer att ta emot Yeshua som sin messias. Och så säger han då vers 13, men till er, ni som är av hedningsbörd, det står inte så i grundtexten. Det står, ni som är hedningar. Till er hedningar, säger jag, står det i Svenska folkbibeln, det var bättre. Eftersom jag nu är en hedningarnas apostel har jag mitt ämbete högt om jag till äventyr ska ta folkbibeln här. I hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? David Stern lyfter fram den grekiska texten här i vers 15 och visar att det här kan inte betyda att de förkastades av Gud. Utan det betyder att de förkastade Yeshua. De förkastade frälsningserbjudandet genom hans död och uppståndelse. Och samma sak då, deras upptagande har också att göra med att de kommer att ta upp det här. För att tidigare så sa ju Paulus helt klart att Gud har inte förskjutit sitt folk eller förkastat sitt folk. Så här kan han inte säga i vers 15 att Gud har förkastat dem. Så att det är inte frågan om att folket blir förkastat utan att de har förkastat Yeshua. Det här är viktigt. Och så kom vi fram till vers 16 förra veckan. Och om förstlingsbrödet är heligt är degen helig. Vi tog upp om chalabröd. Chalabröd är en av brödet som offras till templet. När det finns tempel. Och då när man offrar den här delen ifrån degen så blir resten avskilt för bruk, ett judiskt bruk. Den blir helig alltså. Det blir kasher. Och om roten är helig är grenarna heliga. Nu kommer han in i en annan del här. Först talar han om brödet och jämför då och sen talar han om roten. Och då kommer vi in till ett träd här och nu ska vi tala om trädet idag, om olivträdet. Vi ska gå till Jeremia kapitel 11 och vers 16. Det står så här, ett grönt olivträd, vackert och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Ja, Herren Sebaot, eller Hashem Tsebaot, som planterade dig, har uttalat olycka över dig på grund av den ondska som Israel och Judahus har bedrivit för att väcka min vrede genom att tända rökelse åt Baal. Herren eller den evige uppenbarade för mig och jag fick veta det. Du lät mig se vad de hade för sig. Och så vidare. Här ser vi då att Israel som folk, i det här fallet de 12 stammarna, jämförs eller liknas med ett olivträd. Och i det här fallet så var det ju i samband med fångenskapen. Den här elden som satt eld på trädet och förstör grenarna, det är invasioner ifrån andra folk, Assyrien och Babylon som kommer och lämna kvar bara en liten del av trädet. Nu är det så att ett olivträd har en väldigt speciell förmåga. Olivträdet är en bild på det andliga livet. Och det finns ju en koppling mellan olivträd och ljusstaken i templet. Därför så finns det ju olivberget där träden fanns och finns. Som producerade olja till ljusstaken i templet. Om man jämför att ljuset är Herren så finns det olja då som produceras utav Israel för att det ska lysa. Oljan är ju en bild på anden, smörjelsen, och det finns ju väldigt många bilder här i olivträdet. Det som är intressant när det gäller olivträdet är att det inte kan dö i stort sett. Det tar väldigt lång tid för ett olivträd att bära frukt. Det behöver ungefär 10 år på sig för att kunna bära någon vidare frukt. Men den har inte sitt rikaste eller bästa fruktbärande förrän efter 40 år. Så ett olivträd behöver alltså 40 år för att kunna bära riklig frukt. Och det kan leva i flera tusen år. Det finns tusenåriga olivträd. Och de ger alltid frukt. Det är inte undra på att det är en bild på det andliga livet. Alltså en bild på evigt liv som alltid bär frukt. Det som också är intressant att nämna när det gäller olivträdet är att om man hugger ner ett olivträd, och det går faktiskt att flytta olivträd, väldigt gamla träd, grannen här som bor några meter från oss här, han köpte ett gammalt olivträd och då klipper man av rötterna och grenarna så det är nästan bara en stock kvar, lite sticker ut lite grann, både rötter och grenar. Och sen planterar man det på en annan plats och då tar den ny kraft. Så att det är ju intressant här att profeten och den evige då genom profeten använder sig av olivträdet som en bild på Israel. Så trots att det kommer ett väldigt dån och sätter eld på trädet så att grenarna förstörs, så betyder det inte att det är ute med trädet, utan det finns alltid hopp för ett olivträd. Det var någon som berättade, som kom här och hälsade på från Kanada för några månader sedan. Han berättade om att de hade hittat en stubbe, flertusenårigt olivträd som var nedgrävt någonstans i Galileen eller var det i Samarien eller någonstans i Israel. Och det hade ju varit där jättelänge utan att bära frukt eller växa. Men den här stubben levde. Så när den fick rätt miljö och rätt förhållande så började den att skjuta skott igen. Så ett olivträd dör aldrig. Med andra ord, Israel kommer aldrig att dö. Israel kommer att plågas, det blir eld, det blir många grenar huggs av och bryts sönder och bränns upp. Men trädet finns ändå kvar och kommer att bli väldigt fruktbärande i sista tiden. Så det här med olivträd är en intressant bild på Israel. Om roten är helig, säger han, så är också grenarna heliga. Vi måste ställa oss frågan, roten, vad är det för någonting? Grenarna, vad är det för någonting? Trädet, det är inte så svårt. Trädet är ju Israel. Det ser vi ju i Jeremia 11. Att olivträdet talar om Israel. Och då kommer ju följdfrågorna. Vad är roten och vad är grenarna? Men om nu några av grenarna har brutits bort. Och här är ju, nu kommer vi in i Paulus undervisning sen tidigare. Han har ju talat om Israel som en enhet nu då. Och en del av Israel har varit trogna här. Den här kvarlevan som profeten Elia fick reda på, att det var 7000 kvar som är trogna här. Men resten har ju avfallit då. Och då ser vi här att de som har avfallit, det är de här grenarna som har brutits bort. Och nu säger han där, några av grenarna har brutits bort. Och det är kopplat till ett hebreiskt ord som är karett, alltså att man blir avhugget från sitt folk. Det kommer på flera ställen i Toran, det ordet. Och du som är av ett vilt olivträd, vem säger han du till här? Jo, han talar ju till hedningarna, vers 13. Det är som är hedningar säger jag det här. Du som är ett vilt olivträd, du hedning då. Du har blivit inympad bland grenarna. Och med dem har fått delaktighet i det äkta olivträdets saftrika rot. Äkta olivträd. Och vilt olivträd, det är egentligen samma träd, samma art. Men skillnaden är att det äkta olivträdet har blivit odlat. Och det vilda olivträdet har växt vilt, men är ändå samma träd. Samma art. Det finns inte två olika olivträd, utan det är samma oliv. Det är bara det att de har haft olika förhållanden. I spanskan står det odlade olivträdet. Om det äkta olivträdet. Om det nu är så att några av grenarna, och han säger ju inte alla då, och trädet är Israel, och några av grenarna är de otrogna bland Israel, de har brutits bort. Och du har kommit från ett annat sammanhang, ett annat olivträd, ett vilt olivträd. Du har alltså blivit inympad bland grenarna. Och det är ju de grenar som finns kvar i trädet då, de som inte har brutits bort. Och med dem har fått del av den äkta olivträds saftrika rot. Feta rot står det i folkbibeln. Då ska du inte förhäva dig över grenarna, alltså attityd av arrogans. Men om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig. Frågan är, vad är roten här nu då? Grenarna är inte så svårt att identifiera. Trädet som sådant är Israel. Grenarna är de troende i Israel bland judarna, alltså ättlingarna från de som är med i förbunden. Och sen är roten då? Det är inte grenarna som bär, utan det är roten som bär. Vi måste fråga oss, vad är roten egentligen? Vi fortsätter och försöker svara på det lite längre fram. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort. Vilka grenar? Jo, de här otrogna grenarna som bröts bort. Inte alla grenar. Några av grenarna, säger Paulus. Det är ett, vad ska jag kalla, ett intressant uttryck. Han säger inte majoriteten av grenarna. Om man läser vad som står egentligen så är det ju minoriteten. Minoriteten av judarna har brutits bort från Israel. Som det ser ut här, i den här texten i alla fall. Och det är ju en intressant idé. Några av grenarna har brutits bort. Och du då som har fått komma in där, du ska inte förhäva dig mot grenarna, de som är i trädet. Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten, roten bär dig. Nu invänder du kanske grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Okej, på något sätt så finns det inte plats för båda här då, verkar det som. Och det är ju den här tanken som kommer igen här. Antingen eller. Inte både och. Utan antingen så är det bara judar som är här. Men nu är det några judar som har lämnat. Då finns plats för hedningarna att komma in. Okej, de har brutits bort för att hedningarna skulle komma in. Du har rätt, säger Paulus. Visserligen, det är sant. För sin otro skull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmod utan lev i fruktan. Och det här ordet fruktan är väldigt starkt på grekiska. Fobi. Skräck nästan. Det här är ett starkt ord. Lev i fruktan. Har Gud inte skonat de naturliga grenarna så ska han inte heller skona dig. Vad betyder det här med skona då? Det betyder alltså när man inte tror så får man ingen skonsamhet. Man får inte förlåtelse. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, står det skrivet. Och det betyder också då att de som ska få vara kvar i det här trädet, i Israels projekt kan vi kalla det, måste ha förtröstan på Gud och vara trogna Gud. Annars så blir de också borthuggna. Se alltså här Guds godhet och stränghet. Guds stränghet mot dem som föll. Och hans godhet mot dig, han talar ut till hedningarna. Om du nämligen håller fast vid hans godhet, annars blir också du borthuggen. Så den här läran att en gång frälst, alltid frälst, det har inte något stöd i det här bibelstället. Man måste alltså leva i fruktan och inte ha felaktig attityd. Och vara trogen Herren för att kunna vara kvar i den här och få del av anden som finns i roten. Oljan som kommer därifrån. Man kan alltså bli borthuggen. Och här kommer vi till ett svar till det som sades förra gången. Det kom en fråga. De som i början blev borthuggna då. Förlorade de sin frälsning? eller när det står att alla, han ska förbarma sig över alla, att alla ska få bli upprättade och så vidare, gäller det även de som då förkastade? Det är ju en intressant fråga, och svaret var ju att bilden talar om helheten här. Hela trädet är liksom Israel. Inte så mycket individuella saker. Men det finns ju individuella idéer här när det gäller grenarna då. Och då ser det ju ut som här att de grenar som blev borthuggna, det var ju naturligtvis de som var otrogna Herren. De förlorade ju sin frälsning, sin rätt att ha del av det här livet som finns i trädet. För det är ju en bild på det andliga livet och livträdet. Men han säger ju också här, Paulus, längre fram, jämväl de andra skall bli inympade, vers 23. De kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Och här är nyckeln då. Så det kan vi ju inte bedöma. De som då föll i början där, var de kvar i sin otro ända tills de dog fysiskt? Det vet vi ju inte. Vad händer de sista minuterna i deras liv? Och så vidare. Så att Herren vet ju vars och ens öde, om man ska uttala det ordet. Var och en står, och han kommer att döma var och en. Så vi bör kanske inte spekulera för mycket i vem blev frälst, vem blev inte frälst. Det vi kan säga är att genom tron får man vara kvar, och genom otron så blir man borthuggen. Och tro betyder ju mycket mer än att bekänna Yeshua som Messias, utan att vara trogen Herren. Om vi tittar på exemplet med Elia, så var ju de trogna som inte hade böjt knä för Baal. Så att jag tror att när det gäller trohet mot Herren, så är det ett större begrepp än att bara bekänna Yeshua som Messias. Och jag vågar inte gå in och döma vem som blir frälst och inte blir frälst här när det gäller Israel och judarna. Det får Herren ta hand om. Men vi kan se att det är frågan om tro här. Det är frågan om trohet. Det är frågan om, alltså ordet tro på hebreiska betyder att man är trogen, att man har förtröstan och att man tror. Att man tror på det han säger, att man tror på honom, så att säga. Så att tron är nyckeln här hela tiden. Och de kommer alltså att bli inympade igen, de här som har brutits bort, om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen, och det prisar vi honom för. Ty om du, hedning, har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Här är frågan om andligt liv. Israels andliga liv som kommer från roten. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet, för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Och det verkar som att man talar till hedningarna fortfarande. Förstockelse har kommit över en del av Israel. Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Den här versen måste vi titta lite närmare på. Det är två saker jag vill ta upp här. Det första är att en del av Israel går att översätta på ett annat sätt. Jag har ju ett par böcker här som jag läser och jämför med. Och enligt grekiskan så ska det förstås att en delvis förstockelse har drabbat hela Israel. Det är alltså inte frågan om att bara en del av Israel har blivit förstockade, utan att hela Israel har en del förstockelse. Alltså även de som tror. Även de judar som tror på Yeshua har en typ av förstockelse. Jag tror det var David Stern som tog upp det. Och det var ju en intressant tanke i sig. Så att Israel ligger under en typ av förstockelse hela tiden. Till dess att den tiden är slut. Och det andra som de tog upp här, det var att hedningarnas i fullt antal. Det här är ju en tolkning, fullt antal. Det står inte så på grekiska. Fulltal i skara står det 1917. Bibel 2000 har också ordet fullt antal. Och det här ordet, grekiska ordet pleroma, det betyder fullhet. Och det kan tolkas både som antal och som en tidsperiod. Men det är inte bara det utan även fullhet som kvalitet, så att säga. Det har ju tre betydelser på det här ordet, pleroma. Och en del menar att här är frågan om tid, att hedningarnas tidsålder ska ta slut. Och när hedningarnas tidsålder är slut, alltså som om det vore en viss mängd hedningar måste bli frälsta då, eller komma in och få det här andliga livet i Israel. Och när det här fulla antalet har kommit in, då ska hela Israel bli frälst. Så det är liksom, på något sätt så räknas det en efter en efter en, och så Gud har liksom ett fullt antal. När det har kommit upp till siffran X, då får inte hedningarna del av frälsningen längre, utan nu är det Israel som ska få det. Det här är en olycklig tolkning och den har skapat väldigt stora problem. Det är bland annat darbyismen har ju detta som grund. Ordet pleroma betyder inte fulltalig skara och komma in. Det är inte frågan om det, utan det är frågan om fullhet. David Stern skriver så här: probably refers to not to number, but to breadth of representation. Och så citerar han, alltså jag ska ta det på svenska. Troligtvis så är det inte frågan om ett antal här. Ett antal hedningar som måste bli frälsta genom historiens lopp. Utan av bredd på representation. Han citerar här från Uppenbarelseboken 7 och 9. Att det är från alla folk och stammar och tungomål och länder som det står ett antal inför tronen. Och han menar att det är frågan om en representantskap. Det är alltså hela bredden utav hedningar som finns med. Och det tycker jag låter väldigt logisk, en bra tolkning, att det här är frågan om en fullhet. Man kan också tala om det som Sven Nilsson var inne på, den här tolkningen en tid, jag tror han håller kvar vid det, att här är det frågan om andlig mognad och andlig fullhet hos hedningarna. När hedningarna, att de troende bland hedningar kommer upp till en andlig fullhet, så kommer det här att ske, att Israel blir frälst. Och det är också en intressant tanke. En annan sak som man kan ta upp som är väldigt viktig, och det är ett ordval som Paulus använder här. Om man översätter det här till hebreiska så får man ordet melo hagoim. Det kan översättas som hedningarnas fullhet. Och det finns faktiskt på ett ställe till i skriften, och det är första Mosebok 48 och 19. Där står det: jag vet det, min son, jag vet det, också av honom ska ett folk komma. Också han ska bli stor, men hans yngre broder ska dock bliva större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk, har man översatt här. Det talar om Efraim och Manasse, ni kom ihåg när Jakob la händerna i kors och la högra handen på Efraim och vänstra handen på Manasses huvud. Och gav den yngre en större välsignelse än den äldre. Efraim fick en större välsignelse än Manasse. Ja, Josua, Moses efterträdare, var avkomling till Efraim. Efraims stam blev satt som den främste i det norra riket. Israels hus som det också kallas. Och när profeterna talar om Efraim inbegriper det även resten av de 10 stammarna. Ni kommer ihåg att det var 2 hus. Redan på Jakobs tid var det ju 2 hus, han delade upp sina fruar. Och den uppdelningen är gammal och långt tillbaka. På grund av synden med avgudadyrkan blev Israels hus, de 10 stammarna, förkastat av den evige som hans folk, som det så skrivet i Hosea kapitel 1. Och hon blev åter havande och födde en dotter, och han sa till honom: ge denna namnet La Ruhama, som betyder inte förbarmande. Ty jag vill inte mer förbarma mig över Israels hus, alltså de 10 stammarna i norr, så att jag skulle ha fördrag med dem. Och han sa: ge denne namnet La Ami, inte mitt folk. Ty ni är inte mitt folk, och jag vill inte vara er Gud. Åkessons översättning. Denna förkastelse gällde alltså inte Judas hus. I Hosea 1 och 7 står det klart. Det var det södra rike. Juda kommer jag ha förbarmande med, säger han. Det talar alltså om de 10 stammarna i norr, det norra riket. Judas hus är idag judarna som aldrig har blivit förkastade av den evige som hans folk. Men de 10 stammarna i norr blev förkastade som Guds folk. Och då var ju Efraim den som representerar, han var den viktigaste stammen i norr. Och han då tillsammans med de andra stammarna förkastades av den evige och inte längre kallas för Guds folk. Och det här var en del av Guds plan för att rädda världen. I profetian som Jakob gav till Josefs söner sa han att Efraim skulle bli hedningarnas fullhet. Melo Hagoim. Det betyder, de har översatt det som ett talrikt folk i 1917 års bibelöversättning. Och det kan förstås på flera olika sätt det här uttrycket. Ordet Hagoim, det är ju en bestämd form pluralis av goy, som huvudsakligen betyder nation. Och det talar här om både om Israel som nation och andra nationer. Pluralformen står normalt för hedna nationer i betydelsen icke-israelitiska folk. Och på så sätt kom singularformen av termen goy att betyda hedning i betydelsen icke-hebre, alltså icke-israelit eller icke-jude. Det enklaste sättet att då förstå texten som vi nu analyserar i första Mosebok 48 och 19, det är att Efraim skulle bli en massa människor. Det är det enklare förståelsen då, Melo Hagoim. Men ordvalet som finns i hebreiskan låter oss förstå att det här är fråga om något djupare profetiskt. Ordet Melo betyder inte flera, många eller talrik, utan fullhet, fyllning, och det är samma ord som grekiska pleroma. Det kommer från roten male som betyder fylla. Hade han velat säga många så att han sa hamon skulle han sagt då. Men nu sa han melo, det var ett annat ord. Alltså det är ett märkligt ordval, melo hagoim. Fullhet av hedningar. Fylla. Uttrycket som vår far Jakob använde översätts ordagrant som hans avkomma kommer att bli nationernas fullhet eller hedningarnas fullhet. Vilket ger en antydan om att de skulle bli kringspridda bland folken, vilket inte är en välsignelse. Därför tolkar Rashi uttrycket som att Jehoshua, alltså Josuas rykte, skulle fylla hedna nationerna när han skulle komma och stoppa solen och månen i Ajalons dal, Josua 10:2. Det kan ju vara en tolkning som är en del uppfyllelse av det här, men jag tycker inte att det, och det är helt klart att det inte är fulla uppfyllelsen av den här profetiska texten. Uttrycket Melo Hagoim går mycket längre än till Josuas rykte, eftersom den hebreiska texten säger att Efraims avkomma ska bli nationernas eller hedningarnas fullhet. Det betyder i första hand att eftersom den evige förkastade de 10 stammarna skulle hedningarna bli uppfyllda av dessa avkomlingar så att de blev så många att de inte kunde räknas. som också står i Hosea 1:10. De 10 stammarna med Efraim i spetsen är idag uppblandade bland alla nationer på jorden och är hedningar. De är inte Guds folk. De har blivit hedningar. Precis som profeten sa, ni är inte mitt folk. För att detta nu skulle kunna vara till en välsignelse, det här var ju intressant. Hur kan det vara en välsignelse att bli uppblandad bland folken som Efraim blev välsignad utav? Det måste ju finnas en himmelsk plan till att återupprätta ättlingarna till dessa 10 stammar som har blivit utsådda bland hedningarna. När det finns en sådd dör fröna för att sedan ge riklig frukt. Detta är den frälsningsplan som den evige har för hedningarna. Efraim blev utsådd bland alla nationer för att kunna producera frukt för himmelriket. De hedningar som därför kommer in i riket representerar något av Efraims hemvändande eller återvändande. Eller för att säga det på ett annat sätt, när en hedning föds på nytt och tar emot frälsningen blir han inympad i Israel. Och på så sätt blir han en deluppfyllelse av de profetier som talar om att Efraim ska komma tillbaka hem för att på nytt kallas ett folk. Hosea 1:10, 2:1 och vers 23. Även Romarbrevet 9, 24-26 nämner om det här. Saul eller Paulus använder exakt samma uttryck, melo hagoyim, i Romarbrevet 10:25 som vår far Jakob använde i första Mosebok 48:19. Och det här är ju också, vi måste ju se alltså den profetiska dimensionen i det här, att melo hagoyim måste komma in. Det är ju att Herren ser de förlorade av Israels hus bland hedningarna. Så när hedningarna blir frälsta så på något sätt representerar det en återupprättelse av Efraim och får komma hem till Israel då, kan man säga. Men profeterna talar om något ännu större. När Messias kommer att upprätta Israels 12 stammar. Jesaja 49:60 talar om att det räcker inte att du ska upprätta Jakobs 12 stammar, utan du ska också bli ett ljus för alla hedna folk. Men det är helt klart att Messias har en uppgift att upprätta Jakobs stammar. Och profeterna talar om det väldigt tydligt på flera ställen. Därför finns det ättlingar till Efraim eller Efraim bland hedningarna som kommer att upprättas fullständigt inom förbundet med omskärelse och allt vad det innebär för att kunna förenas med det judiska folket som en enda stav enligt Hesekiel 37:15-28. Men vi får inte blanda ihop hedningarnas ingång med de 10 stammarnas återupprättelse. Hedningarna som tar emot frälsningen är inte Efraims upprättelse i den bemärkelsen som profeterna talar om, som de 10 stammarna ska upprättas. Och de är inte Efraim i hans fullständiga upprättelse. Efraims upprättelse innebär ett totalt återvändande till Abrahams förbundet och Sina i förbundet tillsammans med det förnyade förbundet i Messias Jeshuas blod enligt Jeremia 31:31, där det står att jag ska sluta förbundet med Judahus och Israels hus. Med andra ord, för att det ska kunna bli ett fullt upprättande måste de upprättade Efraimiterna från nationerna bli judar i ordets juridiska bemärkelse och acceptera judafolkets myndigheter och lyda judisk halacha. Detta gäller ju inte för alla hedningar. Det talas ju om att det ska bli en enda stav utav de båda. I profetian i Hesekiel 37:19 kan man förstå den hebreiska texten så att Hashem kommer att ge Judas stav funktionen att stå över Efraims stav. Och på så sätt kommer de två stavarna att förenas till ett. Jag har sett i den här texten att det står att jag ska ta Efraim stav och förena det med Judas stav. Det är Efraim som ska komma till Juda. Det lär oss att den Efraim-rörelse som kommer från himlen inte kan bildas vid sidan av judarna. Utan Den måste underordna sig de judiska ledarnas auktoritet. Komma till judarna. Messias uppgift är att förena de två folken. Och en rörelse som delar dem kan inte komma från honom. Och som vi sagt tidigare, hedningen är ju den som måste anpassa sitt liv tillsammans med juden och inte tvärtom. Så vi ser att när det gäller den här profetiens uppfyllelse så finns det flera olika nivåer av uppfyllelse. Så å ena sidan kan vi säga att hedningarna som blir frälsta representerar Efraim. Och de kommer in i Israel för deras andliga livet. Men det här är inte Efraims eller de tio stammarnas upprättelse, för det måste bli en total upprättelse man kommer in i omskärelseförbundet. Så det Paulus talar om här, det är ju inte det som profeterna talar om, att upprätta de tio stammarna eller de tolv stammarna, utan nu talar han om hedningarnas frälsning. Och på något sätt så har det med Efraim att göra, och det är ju Guds välsignelse att Israel är ju skapat för att vara ett prästfolk. Till och med de här tio stammarna i norr som blev förkastade av Gud har Gud nu använt. Han har sått ut dem bland hedningarna och de har dött. Och det ger frukt. Så hedningarnas frälsning har att göra med denna sådd som har gått ut. Och det är ju en stor välsignelse. Hedningarna kan komma in i det här andliga livets träd som är olivträdet då. Ja.
Ja, ursäkta att jag stör, men jag får inte riktigt någon klarhet i detta. Det är att du säger att Efraim har med hedningarna att göra, men det är ändå en del av de tio stammarna, eller får ingen riktigt klarhet i detta. Okay. Jag får med att Efraim ändå är en av stammarna.
Okej. Efraim representerar de tio stammarna. Lika väl som judar representerar de två stammarna i söder. Du vet, när Israel delades i två delar så fick Efraim huvudrollen i norr och juda stam fick huvudrollen i söder. Men tillsammans med Efraim...
Efraim är väl ändå en stam.
Ja, men tillsammans med Efraim så var det nio stammar till som stod under hans ledarskap. Ja, så Efraim representerar de tio stammarna. Likaväl som juda representerar judas stam och Benjamins stam och även i viss mån Levi stam. Så i juda stam har du tre stammar.
Men det känner jag till, men... om Efraim är mitten eller vad man ska kalla det.
Ja.
Det gäller väl ändå att alla exempel, när de tio stammarna återupprättas, blir inte alla som härstammar från de här tio stammarna, om du förstår vad jag menar,
att de upprättas som en del av Israels tolv stammar, menar du?
Ja. Det är inte alla då, eller alla som tror kanske.
Ja, jag tror personligen att lika väl som bland judarna så är det minoriteten som är kvar. Så är det, kommer det också bli när Efraim upprättas. Så tror jag att det är en kvarleva utav de tio stammarna som kommer att komma tillbaka. Att det är inte alla. Jag tror att om vi nu räknar rent biologiskt, de här tio stammarna har ju blandats upp bland hedningar så till den grad att det kanske rör sig om majoriteten av världens befolkning.
Ja, det är mycket möjligt, men det är bara de som har den rätta tron då som återupprättas.
Ja,
vilket innebär en minoritet.
Det är en intressant fråga det du säger, och jag kan inte svara på det om vad det nu innebär att ha den rätta tron. Messias kan ju upprätta de här tolv stammarna. Frågan är om de finns bland judarna. Jag tror inte det. Jag tror inte att alla de tolv stammarna finns bland det judiska folket, utan det finns bland hedningarna även sådana som som kommer att räknas som stammarna, de här 10 stammarna som är utspridda. Men jag tror att det är inte så många. Om vi tittar i Uppenbarelseboken, hur man nu tolkar den här, att det ska vara 12 000 från varje stam, så ser det ju ut som att det är en minoritet utav de 12 stammarna. Minoritet i varje stam, om man nu tolkar den bokstavligt, den siffran. Jag vet inte riktigt hur det kommer att gå till. Men Hesekiel talar om de 12 stammarna, till exempel. Sista kapitlerna i hans bok talar ju helt klart om en upprättelse av stammarna, och till och med utmarkerar de områden där stammarna kommer att bo. Och det har ju inte uppfyllts historiskt sett, så finns det inget som liknar det Hesekiel har profeterat om. Så det mest logiska är att tro att det talar om messianska riket, när stammarna kommer att upprättas i landet från norr till söder. Du har ju till och med ordningen, den stammen ska vara där, nästa stam ska vara där, så kommer hela 12 stammarna från norr till söder i Hesekiels bok. Och där måste det ju vara folk som alltså helt är identifierade med varje stam som kommer att bo i de områdena. Och jag tror inte att det kommer att vara alla ättlingar till de 10 stammarna, för det skulle inte få plats i Israel. Som det är nu, så tror jag att det är mer än 50% av världens befolkning. Hur Herren kommer att upprätta det här, det har inte full förståelse för det. Vi ser ju en andlig uppfyllelse genom hedningarnas frälsning. Men vi ser också en profetisk uppfyllelse när det gäller den fysiska upprättelsen av de 10 stammarna, av de 12 stammarna, i sina geografiska områden i Israel. Hoppas att jag har svarat lite grann på din fråga.
Ja. Sen undrar jag, vad är din teori kring att det sägs att till exempel svenskarna, de här som är delvis från Gad, hans stam, och danskarna från Daniter och så vidare.
Mm. Ja, om man ska tro på Rab Jair Davidis forskning, en ortodox rabbin i Jerusalem som har forskat var stammarna tog vägen, och han har ju då gått mycket på olika platsnamn och en del historiska källor för att spåra de här stammarna, så ser det ut som att det finns väldigt mycket som talar för att Gadstam befolkade Sverige och Danstam befolkade Danmark.
Ja, man kan ju till exempel se goter, det kanske har en koppling till Gad och Götaland och Gotland. Och...
Ja, ja. Ja, jag tror att det finns sanningar i det han säger. Det finns väldigt många bevis för att de hebreiska stammarna spreds ut på till västvärlden, Nord- och Sydamerika. Och även Europa naturligtvis. Öst har ju också hittat stammarna i jag tror att det är hela jorden, rör sig om hela jorden. Och vi skulle kunna prata ganska länge om det här nu här. Ja, ska vi gå tillbaka till Romarbrevet? Se om vi kommer igenom kapitel 11. Jag tror knappast vi hinner idag. Men vi kan försöka behandla det vi har öppnat här. Vi tittar på ordet hedningarnas fullhet. Och då fortsätter Paulus att säga här. För att ni mina bröder inte ska hålla er för själva för kloka, vill jag yppa den för er denna hemlighet. En del förstockelse har drabbat Israel. Om ni översätter så. Och ska fortsätta att vara så till dess att hedningarnas fullhet har kommit in. Och då tänker han ju på trädet här, de här grenarna. Och så ska hela Israel bli frälst, så som det är skrivet. Från Sion ska förlossaren komma, och han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och när jag borttar deras synder, då ska detta vara det förbund som jag gör med dem. Det här ordet, så ska hela Israel bli frälst, betyder ju inte sedan ska hela Israel bli frälst. Och det poängterar de här böckerna, att det är inte frågan om att sedan ska Israel, utan så, på det här sättet. David Stern trycker på det väldigt, att det grekiska ordet betyder inte sedan, utan det är på det här sättet som hela Israel ska bli frälst. Och då menar han här också inte hela Israel, att alla judar kommer att ta emot frälsningen, utan han har samma idé som tidigare, att hedningarnas fullhet är en representation från alla hedningar. Och menar här då att det är samma sak när det gäller hela Israel. Och han citerar några bibelställen här. Det står att hela Jerusalem, när de fick höra att de visa männen kom och ville fråga efter, var är judakonungen som har fötts? Då står det att hela Jerusalem blev chockat. Men det var inte alla invånare i hela Jerusalem. Matteus 2:3. Också i Matteus 3:5 står det att de gick ut till honom, hela Judén och hela regionen runt omkring Jordan. Det var inte alla människor som bodde i de här områdena som kom till honom. Utan det är alltså en viktig representativ grupp som gör det. Då menar han då att det här är inte frågan om att exakt alla judar, hela Israel, kommer att bli frälst. Utan det är alltså ett generellt begrepp som även finns på hebreiska, Kol Israel. Och det är alltså representativt, det här uttrycket. Och vi ska titta på det, så ska hela Israel bli frälst. Tre saker kan vi ta fram här. Det första är, man kan säga så här, att så syftar tillbaka, och man kan säga att så syftar framåt i texten. Om det syftar bakåt i texten, så ska hela Israel bli frälst. Hur då? På vilket sätt? Och då menar David Stern, jo, det har han sagt fyra olika sätt här. Fyra texter i Romarbrevet 11 har han visat hur Israel ska bli frälst. Genom att hedningarna tar emot frälsningen och skapar avundsjuka hos judarna, eller hos Israel, så ska hela Israel bli frälst genom hedningarnas fullhet. Det är en intressant tanke. Det går ju att utläsa i texten, den tolkningen. Den andra är att så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet, från Sion ska förlossaren komma. Han ska skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Det här är ett citat från Septuaginta, den grekiska översättningen utav Tanakh. I Jesaja, som det citeras här, där står det att till Sion ska förlossaren komma, Jesaja 59, och han ska komma till dem som vänder sig bort från ogudaktighet i Jakob. Det är lite en annorlunda översättning här i Septuaginta då, men i stort sett så kan man säga att det har ju en liknande betydelse. För den som omvänder sig, han får ju uppleva att Herren gör det. Det som är viktigt här är att på det här sättet kommer Israel att bli frälst, kan man säga då. Det är den andra tolkningen. Så här ska hela Israel bli frälst, genom att förlossaren ska komma till Sion och ta bort all ogudaktighet från Jakob. Och ta bort deras synder, och det är det förbund som jag gör med dem. Den tredje sättet att tolka, så här ska hela Israel bli frälst, kan man också ta fram här då. Om man nu tänker sig att de 10 stammarna har blivit utspridda bland hedningarna. Och nu är hedningar, som Hosea säger, ni är inte mitt folk. Ni får ingen förbarmande som förbundsfolket. Det är bara judarna som fortfarande är förbundsfolket. Men genom frälsningen, genom Messias proklamation till hedningarna, har de fått komma in och få del av detta eviga liv som finns i Israels olivträd. Och så blir hela Israel frälst. På det här sättet så blir både de förlorade stammarna frälsta, och judarna som hade varit kvar i förbundet blir också frälsta på det här sättet. Det är olika tolkningar hur man kan förstå det här ordet. Så ska hela Israel bli frälst. Jag vill gå tillbaka här och ställa frågan, vilket är roten? Och det har vi inte svarat på den frågan här. Roten, vi är i vers 16. David Stern ger tre förklaringar till vad roten kan tänkas vara. Om roten är helig, så är också grenarna heliga. Han säger så här. Det kan vara den del av Israel som är kvar, alltså kvarlevan, som är de troende judarna, de som tror på Yeshua då. Och det andra är att det är Abraham och alla de andra patriarkerna. Och då citerar han här från vers 28. Ser vi på utkorelsen så de hans älskade för fädernas skull. Och även Romarbrevet 4 och 12. Där det står, han skulle också bli en fader för omskurna, nämligen för sådana som inte allenast är omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade medan han ännu var oomskuren. Och det tredje förslaget är att roten är Messias. I Jesaja 11 och 10, där står det så här i Svenska folkbibeln som är närmare hebreiskan i det här fallet. Det ska ske på den dagen att hedna folken ska söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara härlig. Isai, eller Ishai som det är på hebreiska, det var ju kung Davids fader. Och här talas om att Ishai har en rot. Och det är ju uppenbart att det talar om Messias. Och här kallas Messias för Isais rot. Han är alltså någonting som var tidigare än Davids far, Ishai. Roten till Ishai, det är en intressant tanke här. I Uppenbarelseboken 5 och 5 har vi samma tanke. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott har de skrivit här. Och här står det telningen från Davids rot i 1917. Men det är inte telning och inte skott det talar om här, utan bara Davids rot. The roots of David, står det i King James översättning. Om du tittar på en ordagrann översättning så är det the roots of David, Davids rot. Davids rot. The root of David. Isais rot och Davids rot. Messias kallas i skriften för både Isais rot och Davids rot. Så på flera ställen så kallas Messias för rot. Och då kan, alltså vi har ju skriftställen som helt klart identifierar rot med Messias, att han är en rot. Frågan är då, menar Paulus att Messias skulle vara roten till Israel? Helt klart är ju trädet Israel. Är det Messias som är roten till Israel? Och då kan man ju säga så här, om det nu är Messias som är roten till Israel, då betyder det då att alla de som är utanför Messias tillhör inte Israel. Och bara de judar som tror på Yeshua som Messias är Israel. Och då kommer man in på en annan tanke här då som är intressant, som kan vara farlig. Då de hedningarna som har kommit in i det här trädet, då utgör ju de Israel. Och då är alltså alla de andra judarna då som har blivit borthuggna, de tillhör inte längre Israel. Så nu är det ett träd som har Messias som rot och Yeshua-troende judar som grenar och en massa hedningar som tror på Yeshua som det här trädet. Så det här trädet är alltså det man då kommer att identifiera med den kristna kyrkan. Och det här är ju en väldigt farlig tanke, om jag får säga ordet farlig. Så vågar vi ta en sån tolkning? Vad blir det för konsekvenser av en sådan tolkning? Jag skulle vilja säga så här. Jag tror personligen att alla de här tre är roten. Jag tror att det är både de troende judarna, och då tänker jag inte bara på de som har tagit emot Yeshua, utan även tidigare. Alla som har varit trogna. de som är kvarlevan. De som Elia nämner, de här 7000. Det kan man säga. Abraham och patriarkerna kan man också tala om roten. Och även då Messias. Och jag skulle säga så här. Messias är mycket större än det man såg de 33 åren som Yeshua var här på jorden. Messias är det är anledning till hela världens skapelse. Och han är ett med Israel. Messias är Israel. Så på så sätt så är roten Messias. Och han fanns tidigare innan han föddes här. Alltså Messias fanns redan innan världens skapelse. Och han är ursprunget till Israel. Han är roten till Isai. Han är roten till David. Och på så sätt kan man tänka sig att det är. Men jag vågar inte dra konsekvenserna och säga att bara de som är troende på Yeshua är en del av det här trädet. Det vågar jag inte göra. Men jag skulle vilja dra konsekvenserna och säga att de som är i Messias är en del av det här trädet. Och det finns alltså, Messias är ju också, Toran är ju Messias. Han är den skrivna Toran är ju ett uttryck för Messias i skriftform. Israels folk är Messias. Det står att från Egypten har jag kallat min son. Så Gud kallar Israel för sin son och han kallar också Yeshua för sin son. Så du kan aldrig koppla isär Yeshua från Israel som folk. Och vem som nu är inne i honom, vem som får del av anden, vem som sitter i roten och vem som sitter i trädet, det vågar inte jag idag döma och tala om. Den är inte med och den är med. Det jag vågar säga är att det finns inget liv utanför Messias. Men jag vågar inte säga den som har del av det här livet och inte. Det som också är intressant är att se att den hedning som kommer in i Israel blir på något sätt delaktig dels av det eviga livet som finns där, som är från Messias, det är alltså oljan som finns där, men också får del av Israels framtid, om man ska kalla det. The Commonwealth of Israel. Israels samvälde. Och det har vi jobbat mycket med, den här tanken. Och det är en sak som du, Stig-Åke, tog upp för ett antal år sedan. Vad blir det för konsekvenser av att jag som hedning har blivit inympad i det här trädet i Israel? En tid så drev vi det här väldigt hårt och sa att hedningarna är inte längre hedningar, utan nu är de israeliter. Men vi har varit tvungna att revidera den här uppfattningen och måste gå tillbaka till tanken att det finns hedningar och det finns judar. Och det säger Paulus också här. Ni hedningar, säger han ju i vers 13. Ni hedningar. Så identiteten som hedning förloras inte när man blir inympad i det här trädet. Så i trädet finns både judar och hedningar. Och det är alltså det som Gunn och jag tyckte var jättebra, Gunn och Andersson tog upp det här ordet. Samvälde, det brittiska samväldet. Det finns ju britter som är med i det brittiska samväldet, men finns också andra nationer och andra folk som inte är britter som är del i det brittiska samväldet. Det här är ju en intressant tanke då, att inom det israeliska eller israelitiska samväldet, där finns det plats för icke-judar. Men de slutar inte att vara hedningar och de blir inte judar genom att inympas i trädet. Men de får en del av det här saftrika roten, som det står. Olivträdets olja, saven, som är livet i Messias. Och det finns i Israel och det får man bara del av när man är kopplad till det här trädet Israel. Jag tror att vi ska stanna här idag och lämna plats för frågor nu. Sen får vi fortsätta med det här kapitlet nästa vecka. Är det någon som vill säga någonting? Eller fråga någonting?
Ja, det kanske är viktigt att påpeka det. Att den kristna kyrkan menar sig vara det utvalda folket nu, så att säga. Och att man menar att det judiska folket, att det är kristna kyrkan som ska väcka avunden, så att säga. Att det kanske är viktigt att säga det, att det så är det inte, utan det är hedningarna som är inympade som ska väcka avunden, så att säga.
Mm.
Det är inte den kristna kyrkan.
Nej, om man tittar rent historiskt så har inte judarna mycket att avundas den kristna kyrkan. Snarare är det tvärtom. Att det har väckt avsmak och att man tar avstånd från den frälsning som proklameras i den kristna världen. På grund av det som den kristna kyrkan historiskt sett har gjort mot judarna. Det är inte samma sak att ha fått uppleva frälsningen bland hedningarna som att vara kristen. Det är inte samma sak. Det finns massor med hedningar som har upplevt frälsningen i Yeshua som inte är kristna. Det är inte samma sak. Och det är viktigt att vi tar upp det här att man behöver inte vara kristen för att ha del av det andliga livet i Yeshua.
När det gäller inympningen, vi är ju vilda grenar som blivit inympade i det äkta olivträdet. Men om man tar det från naturen, då blir ju inte den grenen annorlunda, precis som vi säger här att vi blir inte judar bara för att vi blivit inympade. Vad är det för frukt man bär då egentligen?
Frukten är ju oliver, som är bild på anden, oljan. Så på så sätt så är det ju samma andliga liv i juden och icke-juden. Samma frukt, och det är ju andens frukt då, som är messias karaktär. Och den får ju både juden och icke-juden del utav.
Ja, det låter bra. För vi tänkte på ett äppelträd till exempel, inympas en gren då som inte är så äkta äpplen. De är lite syra och så. Då blir det ju syra äpplen på det grenen, även om den har blivit inympad i ett äppelträd.
Ja.
Men i det här fallet så är olivträdet annorlunda då.
Ja, eftersom det inte finns två typer av olivträd, utan det bara en har blivit odlat olivträd.
Planterat
och odlat. Den har fått det den har behövt. En miljö där den växer och blir stor och får fina frukter. Det vilda olivträdet är en kärna som har spottat ut någonstans och växt upp. Alltså samma träd. Men inte ger alls samma frukt. Inte lika mycket frukt. Det kanske är dålig mark och inte blivit vattnat och så vidare. Men när de här vilda grenarna kommer in i det odlade trädet, så blir det ju samma frukt och samma stora frukter då. För den får ju del av den roten som finns där.
Vad härligt. Ja, det var gott att höra.
Ja. För enligt Toran så är det förbjudet att blanda två olika träd. Man får inte inympa en äppelgren i en olivträd. I landet Israel gäller de här reglerna. Det är förbjudet i Toran att inympa olika träd. Men i det här fallet så är det ju tillåtet eftersom det är samma träd.
Ja, det är det ens möjligt att försöka få inympa två olika träd och av olika sorter?
Ja, det går.
Det går?
Jajamensan. Okay. I Spanien så används bittermandelrot. Det är en mycket stark rot. Och den ympar man in både persika och aprikos och andra fruktträd in i den här roten. Så när du köper ett aprikosträd i Spanien och ska plantera det i din trädgård, så har du en bittermandelrot med en enda inympad gren i. Och det blir det stora aprikosträdet eller vad du nu har för någonting där. Och det funkar jättebra. Ja. Det går ju att inympa olika saker. Sen frågan om i det här fallet är det tillåtet att inympa ett äppelträd i ett olivträd. Och det är det inte, enligt Toran. I landet Israel, utanför Israel så är det tillåtet, men inte i landet Israel, enligt Toran. Och därför så är det ju absolut väldigt intressant här att Paulus talar om olivträd bland hedningarna då.
Nämnde du, Ketra, någonting om den livgivande saven som kommer från roten?
Ja.
Som går ut i samma sav i alla.
Samma sav i hela trädet, ja.
Du kanske nämnde det.
Mm. Och då är det kanske viktigt att veta det att om roten är avskild eller helig så även grenarna och frukten naturligtvis också helig.
Mm. Ja, det är ju hisnande tankar här. Det finns mycket man kan fundera om det här olivträdet. Och tackar er för att ni har varit med här ikväll. Önskar er Guds välsignelse. Och mycket av den här saven så att ni växer till.
Tack själv.
Och får producera mycket frukt. Andens frukt i era liv.
Andens frukt i era liv.
Tack. Shalom.
Tack så mycket.
Shalom.